Hej och välkomna till avsnitt 290 av podcasten En präst och en mammut.
Ja, wow, vi är tillbaka.
Ja, och jag heter Andreas och du heter...
Kjell heter jag. Och detta är vår 16:e säsong som nu drar igång.
Det är många år.
Det är många år som vi har många säsonger, ja. Tänk om många ord vi har sagt. Tänk om någon satt och räknade vilka många ord vi hade sagt på dessa år. En stackars människa som skulle räkna dem till att börja med. Skulle man då räkna, eftersom vi ofta pratar i munnen på varandra som vi gjorde precis nu också, skulle man då räkna varje ord som vi båda säger?
Livets stora fråga. Jag kan inte svara på det.
Men... forskningsprojekt för framtiden.
Men jag lyssnade på en annan podd precis innan vi träffades och då pratade de om sin klippare. De har gjort ungefär 320 avsnitt.
Ja.
Så att, ja, tänk på den stackars våra klippare då, som har fått sitta varje vecka och börja höra oss. Kanske då, som jag sa, vi kanske spelar in 90 minuter och så släpps det en timme.
Så
att den har gått igenom den här personens filter liksom.
Ja.
Trötten måste vara på det. Men å andra sidan, han får ju betalt för det.
Jag har tänkt på det också, för att alltså, jag klipper ju det här.
Mm.
Det är ju, nu för tiden är det inte så jättemycket som jag klipper bort. Det var mer tidigare. Men jag funderar på det, hur skulle det kännas att lämna bort det här materialet till någon annan som skulle klippa ut guldkornen ur det som vi ur svadan så att säga.
Just det. Det beror ju på vem det är. Är det någon som...
Ja, jo, det är klart.
Den här personen då, som de pratar, den vet ju, jag tror att den i princip livnära sig på att klippa olika poddar.
Jaha,
så då är det väl en ganska säkert duktig på det och vet vad man ska ta bort. Liksom. Ja. Men visst, nej, det skulle vara speciellt.
Skicka det är överhuvudtaget, alltså när man gör saker och inte har själv kontrollen över dem, det är en kluven känsla.
Ja,
så det är,
absolut.
Det jag kommer ihåg första gången när jag skulle... Alltså när jag gjorde lokal-tv för länge sedan, inte så länge sedan, men det här var länge sedan.
Yeah.
Då alltid när vi skulle ut och göra ett program så ringde jag då och sa, nu har jag fått den här programidén, så ringde jag till en filmare. Ja, jag följer med, så kommer han ut och så, i regel så gnällde han lite och så här, men så kom han. Och sen så satt han sen och redigerade allt det här ensam och han är väldigt bra på det tekniska. Ljud och ljus, det ska låta bra, det ska vara bra, snyggt klippt så här. Men det konstnärliga hade han ingen som helst känsla för.
Nej.
Och jag var ju precis tvärtom. Liksom. Jag sa, det här vill jag ha fram. Den här känslan vill jag skapa. Så här. Och så
det var inte bästa matchningen.
Nej. Så sen blev det så att jag satt bredvid honom när han klippte och redigerade. Så att, men jag vill ha mer det här och det här. Ja. Sen så fick jag lära mig själv och det fick en skillnad. Så här. Okej, det blev kanske något sämre rent tekniskt.
Ja.
Men jag fick kunna stå för att det var det här jag ville ha.
Och jag tänker alla filmer som görs, hur lite skådespelarna vet om slutresultatet.
Ja, absolut. Ofta.
För dessutom kan scenerna spelas i helt bakvänd ordning för att den här dagen fick ta den här setplatsen liksom, för de här scenerna. Och så bara vänta nu, man läst manusen. Jaha, får de se själva på slut... klippningen liksom, så här blev det. För då har det gått genom väldigt många, alltså när det är en stor produktion.
Om man då är typ Mikael Persbrandt och så står det i Aftonbladet och Expressen stora artiklar om nu gör Persbrandt Hollywood-succé så här. Och sen så när filmen är klar så är han bortklippt.
Ja.
Det kan ju inte vara roligt heller.
Nej, precis. Så var han,
han har fått sina pengar så han skrattar väl på ett sätt ända vägen till banken. Men han har fortfarande inte...
Nej, men allt det där att ge bort i en annans hand, det är ju någonting. Ja. Alltså speciellt liksom. Men det är klart, lever man i en sån kontext och bransch hela tiden så blir man väl van att nu ger jag ifrån mig. Min del är klar så att säga.
Men lever inte vi på ett sätt i en sån kontext också? Vi lägger ju allting i någon annans hand på ett sätt.
Exakt, vilken snygg övergång.
Visst var det
det var jättebra.
Det är ändå, man vill på något vis, är det det som är vårt problem, att vi vill ha kontrollen även över våra liv? Så här? För jag vill ju ha kontroll över produkter som jag släpper ut, filmer och ljud och sånt där.
Ja.
Vill man ha för mycket kontroll över sitt liv också och kan liksom inte finnas helt, men det finns någon som är större som har kontrollen, om vi nu tänker att det är så Gud jobbar, att Gud har kontrollen över våra liv så att säga så.
Jag tittade på några lite klipp från det var olika AA-konstellationer som människor som hade varit i AA-världen. Och så satt de och hade samtal. Och så var några av de här handlade just om att ge till en högre makt. Det är ju en viktig del där. Liksom. Att jag är inte mäktig själv att ta hand om det här, utan jag ger mitt liv nu till en, till en högre makt. Och sen diskutera om vad är den högre makten för dig. Och för någon är ju varit tydlig, ja, men det är Jesus. Så för den inte, och en annan makten att, ja, det var på olika sätt
man kan tolka det liksom.
Men det är ju det också, det är ju samma sak där. Att där menar de så här, alltså jag var ju tvungen att nå botten för att kunna ge ifrån mig att jag har inte makt att lösa det här. Det här måste en högre makt. Eller en annan människa just eller något sådär lösa och hjälpa mig med. Liksom. Men det är klart att vi vill gärna ha kontroll. Vi vill veta allting i våra liv.
Ja.
Så. Och en sak som är svår också, det vi lägger det här i Guds händer. För det är skönt. Ja, det är så vi säger. Ja, det är kyrkans språk.
Ja.
Men det är också här, hoppas vi att det blir bra också. Nej, men,
man vill gärna ha med att hjälpa Gud på traven lite grann. Så här. Och så är det, och det är väl i och för sig på ett sätt tror jag att det är lite tanken också. Att vi ska göra det. För att eftersom jag alltid med viss envishet hävdar att Gud har inga händer utan de sitter på oss.
Precis.
Så är det ju så att vi, för att Guds vilja ska bli gjord på, i världen, på jorden, så behöver vi hjälpa till. Så. Men ibland, ja, det finns någon sorts mellanläge där, eller någon sorts balansgång så här. Vad kan vi, det är lite som sinnesrobönen också. Vad kan jag förändra och vad kan jag inte förändra?
Acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse
skillnaden.
Och det är också det där förståndet som är så himla svårt. Vad är i min makt och vad får jag bara ge mig hän? Sen träffar man ju ibland kristna som man kan bli irriterade på för att de har sån himla stark känsla till att Gud hjälper i allt.
Ja,
alltså när jag säger till, för jag önskar nu ibland att jag hade en mer sån inställning.
Ja,
så här, ja men ibland
ja,
så.
Ja,
så
här,
för den har sån övertygelse i sig själv. Ja, men jag, det här ligger jag i Guds händer.
Ja,
så här, jag kan inte göra någonting åt det. Och då tänker jag så här, fast det finns ju saker du kan göra. Och där tycker jag att man, där i för sig missar man lite. För jag ser också att vi är Guds händer här och därför måste vi kunna göra det liksom, så att det blir bra. Så att men det finns olika.
Det är jag verkligen, absolut.
Jag vill säga något mer om MD.
Inte om ämnet, nej.
Men då släpper vi det och så frågar jag hur har det varit, för vi har inte poddat på ett månad typ.
Ungefär så är det. Det har varit bra.
Ja.
Jag har haft en skön tid. Jag har inte varit så mycket ledig, eller vill säga. Jag jobbade julafton och juldagen, sen så jobbade jag mellandagarna egentligen, och sen jobbade jag inte nyårsafton och nyårsdagen, och sen jobbade jag inte 13-helgen. Så att jag har varit ledig på helgerna, men inte så mycket på vardagarna, utan där har jag varit på plats. Och som tror jag de flesta skulle kunna säga som jobbar med det vi jobbar med, att det är väldigt lugnt. För som regel är det väldigt lugnt de här dagarna. Det är för att det finns ju ingen verksamhet som äger rum, och det är inte jättemycket begravningar och annat heller, utan och absolut inga dop. Så att det är lugnt. Liksom.
Det är ju vår stora helg,
ja.
Alltså så med julen.
Exakt.
Julen och dagarna där. Så där är det ju fullt upp. Det är ju fler gudstjänster än det är en vanlig helg liksom, såklart.
Absolut.
Men sen dagen efter så uppmanar vi också att alltid ta semester nu, passa på, för det finns ingen verksamhet. Det är därför det blir lugnt. Vi får huset, det är så man får andas lite. Så pratades du och jag vid, vet jag, så vi säger, vad skönt att det är lugnt. För det här är en balansgång. Så man skulle ju också kunna förbereda det som sker senare av våren.
Ja,
börja titta lite längre fram. Det finns ju saker att göra. Men också så landar vi båda, vad skönt att vi båda landar. Just då i alla fall. Att, fast det är också bra att bara få vara. Andas.
Ja,
och få en liten ner i dalen så att säga. För det var en väldigt liksom, peak där i december, så får man andas lite. Det är
verkligen
viktigt.
Ja. Nej, jag vet inte om man har någon sån här svensk tradition, eller vad man ska säga, luthersk kanske, i sig det här med att att det är jättemycket att göra. Det är okej. Okay. Alltså, det är bara att kämpa på. Jag kämpar på så här. Men sen är det jättelite att göra. Sen, vad nu? Det är så lugnt. Vad ska jag göra? Jag har inget att göra. Nej, jag är onyttig. Jag gör ingen nytta. Så här. Fast det är ju verkligen som man kan konstatera, som du just sa också, att det vissa perioder så är det jättemycket och nästa är det jättelite, eller i alla fall väldigt lite, och då är det liksom då är det svårare att vila i det. Men jag tycker nog att där har jag börjat ändå landa men det är skönt nu, det får vara lite att göra nu, jag får sitta och rulla tummarna till och med på jobbet ibland,
precis,
för man vet att sen blir det en intensiv
och det smäller ju till snart, så
sättet. Och som sagt, före jul har det varit väldigt intensivt ju. Så det är den här märkliga att på helgerna, julhelgen som du säger, det är vår största helg, så där är det ju massor. Vi hade julvandringar och det var julkonserter, julspel, bla 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 bla. Massor hela tiden. Mm. Sen är det efter jul och vardag, så ingenting. Ja. Inte en människa.
Nej, men från den 27-28.
Jag var helt ensam i princip på
precis,
jobb. Liksom.
Precis, och jag åkte till jobbet någon dag för att, och jag tog inte ens med datorn bara för att fika med alla som var där. Ja, alltså sitta en stund med alla, och det var inte så många, men så. Mm. För jag hade inte sett dem på länge liksom. Det är också viktigt.
Ja, visst. Viktigt.
Men du, för jag jobbade också på julafton. Mm. Jobbade på hela förmiddagen. Fick vara med och skådespela. Så här samling kring krubban då. Vad vi kallar det för musikaliskt julspel. Och sen åkte jag och hade sånt julaftonsfirande som vi har. Som det vandrar runt i våra kyrkor. Som vi dagarna innan sa, hur gör vi? Det är så här många. Ja, men vi landar. Vi gör två sittningar. Och sen är det så fantastiskt där inför jul att... Ja, men en fin restaurang som finns här i Sontuna skänkte rätt så mycket mat. Man kan tänka att de hade haft avbokningar på sina julbord. Någon av matbutikerna och lite så olika skänkte väldigt mycket. Och det är väldigt fint. Ja, så det gjorde att det var ju väldigt hög kvalitet. Det tycker jag är en stor glädje. För många av de som kommer, de är kanske ensamma. Eller så har de sin partner, men barnen är vuxna så länge, finns inte i samma stad. Det är ganska sånt.
Just det. Sen
kommer också många som har det ekonomiskt svårt, alltså på riktigt svårt. Mötte en mamma som hade 5 flickor med sig. Och de var liksom, kom ju uppklädda och väldigt fina till kyrkan, och de var med på en sån här sittning. Och sen när det var klart, avslutades med en andakt, så fick de alla julklappar, de här flickorna. Och mamman då kunde jag skicka med 3 kassar mat liksom, för en hel ta hur mycket du vill. För vi hade gjort ordning lådor av allt som var kvar från sittning 1. Och så gjorde jag ordning 40 lådor. Ta det hur mycket du vill ha så. Annars slänger vi det liksom. Och då blir folk lite lättare. Ja, men då kan jag tänka mig. För det är ändå där, inte ska väl jag. Jo, men och sen den här då mamman, det var bara hon och jag. Då liksom skyffla på henne grejer så att, och sen var det då nästa sittning, då var det ju ny mat. Vi ville ju heller hålla där, också hålla isär mycket på covid och sådär. Kunde vi ha lådor och skicka med folk. Men det blir en, ja, men det är värt allting. Så. För det är rätt mycket jobb och slit och så, men det är en enorm glädje när man faktiskt får ge och se de här människorna som annars skulle varit rätt så ensamma eller då haft svårt ekonomiskt.
Jag valde att på julafton istället för predikan eller vad man säger, betraktelse, så berättade jag historien om pappa Panov. Och det känner många till, och det är en berättelse om en skomakare som levde i en rysk by för många år sedan, berättas det här då. Och han ville så gärna, han var väldigt omtyckt i sin by, så att han kallades inte för herr Panov eller skomakare Panov, utan pappa Panov. Liksom alla kändes man här pappa. Och så ville han då gärna, han var, kändes lite ensam, han var väldigt ensam, det skulle bli jul, han var helt ensam för att hans fru var död sedan några år och hans barn var vuxna och hade flyttat långt bort så att han var helt ensam, så han stod och var lite deppig och så hörde han en röst som han uppfattade som Jesus då, så att jag kommer imorgon pappa Pano så kommer jag hälsa på dig, så att håll ögonen öppna för jag kommer hälsa på imorgon, men du kanske inte känner igen mig. Och tänkte jag att jag kände igen Jesus, tänkte han. Så stod han där och väntade. Han stod och hade kokat kaffe till Jesus. Som skulle, så här. Och så stod han i fönstret och väntade på liksom att Jesus skulle komma. Och så fick han syn på en gatsopare som stod och frös där ute. Och sa, ja, kom in, så här. Jag har visserligen kokat kaffe till Jesus, men nu kan vi få det här ändå. Liksom. Och så kom det, så hade han också, han var ju skomakare, så hade han gjort jättefina barnskor så där. Ja, men om du ber Jesus ett barn, då kan jag ge honom de barnskorna. Så kom den mamma med ett barn dit in och så gav han dem så här, ja, du förstår ju vart det lutar här liksom. Och sen, men han var, Jesus kom ju alldeles, han var så jätteledsen och satt och grät på kvällen liksom, att jag trodde verkligen Jesus skulle komma, men det var bara en dröm, jag drömde bara att Jesus sa att han skulle komma. Och då får han höra rösten igen så här, men pappa Panov, känner du inte igen mig, jag var ju där idag, du hjälpte ju mig så här.
Ah, fantastiskt. Jag vill gåshud.
Det är en fantastisk berättelse.
Ja, sen var det julnattsmässa och juldagsmässa, gudstjänst också då. Så att det var intensiva 2 dagar där för min del. Och jag var mycket där för att kolla på julaftonsmorgon. Körde vi covidpass.
Ja, just det.
För att vi ansåg att det kan ändå gå in under en konsert. Så den tanken. Ja, och resten av gudstjänsterna var inte. Och nu var det ju väldigt självreglerande. Och jag tror att det var det på alla ställen.
Ja, hos oss var det absolut ja, det, i alla fall. Ja. För vi, normalt på de här samlingen i krubban som i år också hette julspel. Ja. Där var det ju då, brukar vara över 100 på de här. Och nu var det 50. Ja. Något sånt. Ja. Så att vi... Med facit i hand så hade vi inte ens behövt kolla covidpass, men det visste vi ju inte, utan vi kollade ju det och det var inga sura miner. Det var några som fick vända i dörren, men de sa också att det var bra att ni kollade. Ja. Det var inte en enda en som bråkade, utan de gick bara så här, nej men självklart ska vi inte gå liksom då och utsätta någon så här. Och så var det, vi hade ju två stycken sådana gudstjänster, eller det, inte gudstjänster utan julspel.
Samlingar.
Och det var likadant på båda, det var ungefär lika många också. Sen hade vi då julottan och där var vi lite osäkra, det är ju supersvårt att avgöra innan. Förra året, som jag tror jag berättade 1000 gånger, så var det 160 personer i julottan, inte förra året men för 2 år sedan, givetvis. Förra året var det bara jag. Från mitt vardagsrum. Men för 2 år sedan, då var det 160 stycken. Och jag sa, tänk om det kommer 160 nu. Vad gör vi? Ska vi? Ja, då pratade jag, och det sa jag också i podden, att vi skulle livesända på Facebook. Och så hade vi en skärm nere i
församlingshemmet
så att man kunde sitta där. Det behövdes absolut inte, för att det blev 47 eller 49 som var där. Så att det gick ju gott och väl. Fick gott och väl plats inom de 64 tillåtna, så att säga. Inga som helst konstigheter. Vilket var tråkigt såklart, för det är klart att det hade varit roligt om det kommit över 100, men samtidigt skönt, vi behövde inte säga nej till någon och vi behövde inte hänvisa någon till församlingshemmet med livesändning heller, utan det var, men så var det några som följde med, för vi hade ju frukostservering också med skinkmacka och julmust och så här. Och det var några mellan 15 och 20 som följde med ner ändå och käkade frukost tillsammans, så att det var en väldigt lyckad, både julafton och juldagen, jättelyckat och fint och bra. Yes. Fin stämning, härligt, glada miner och så. Ja. Jättebra. Så att det var väldigt, väldigt lyckat. Starkt präglat av covid förstås, men ändå lyckat så.
Ja, jag kan bara hålla med. Jag har samma upplevelse. Vi gjorde 2 stycken på morgonen. Det brukar vara kanske 300 totalt. Det har varit 5 tror jag totalt.
Ja,
så det är ju ännu liksom färre procentuellt då än
bara. Ja, just det.
Och natten också. Det var liksom aldrig något problem. Också tråkigt. Mm. Alltså det måste jag säga, för att det är bra att det var självreglerande, att folk tog hänsyn. Jag är jätteglad att jag inte behövde säga nej. Jag fick säga nej till den här, för han ville inte visa sitt covidpass. Han hade det. Men han var av den äldre skolan och sa typ citat. För så tog man en mans ord på allvar i Herrens hus. Någonting åt det hållet. Men hade covidpass och tog fram. Men då var nu går jag. Och han hade barn och barnbarn. Och de tyckte, men farfar, pappa, sluta. Liksom, det är principer. Och jag hade en bra diskussion med personen i fråga. Liksom. Det var inget, tycker jag. Och det är ju vad det är. Så. Jag sa, jag är ansvarig, jag måste förhålla mig till det som vi sagt så.
Just det.
Och sen det var två stora familjer som kom på de här, så vi kommer nu bara för att ni tar covidpass, annars hade inte vi varit gå hit. Ja, så det är vilket ben, vilken håll man än står, så blir det fel och rätt.
Alltså, vi haft jag tycker att det beslut som vi tillsammans hade tagit, nämligen att kräva covidpass på de här julspelen. Jag tycker det var det rätta beslutet. Därför att då kunde vi ta emot 150 om det skulle vara. Nu blev det inte det, men det skulle ha kunnat göras. Andra medarbetare var inte lika övertygade om att det var det rätta, utan tycker att det här var inte bra. För nu skiljer vi mellan människor och människor. Vi ska inte göra så här. Utan det bästa hade varit om vi hade tillåtit alla fram till 64 och sen stopp liksom. Så att det där tycker man olika, men jag känner mig ganska både lugn och trygg i det, att jag tycker det här beslutet var det rätta.
För man måste ändå gå på, alltså man måste ändå gå på hårda fakta, och vad är det vi har som hårda fakta? Jo, men det är det titta på statistiken sen tidigare. Och då har vi de här siffrorna, så kan man ändå tänka, men försvinner hälften, så det är ändå för många.
Ja, just det.
Det är bättre att vi gör på det här sättet. Och de andra gudstjänsterna runt där, julnatten, så försvinner hälften, då kommer vi klara det. Och därför har vi inte covidpass. Och det var gudstjänst dessutom.
Ja, ja, just det. Precis, vet man ju att det är ju här det kommer folk. Ja, det är ju så, ja, det hade varit, absolut. Hade det varit en, ja, en påskjansmässa kanske också, men som jag hade i många år, påskotta. Det hade ju varit garanterat inga problem att få in de som skulle komma på det. Vi var, jag tror det mesta var 30 eller något sånt där. Men då var det ju gott om plats extra, så att säga, i så fall, om vi skulle ha gjort en sån.
Ja.
Och det hade man ju vetat innan. Så det kommer inte 64 stycken. Nej. På en påskota. Liksom. Men däremot på en första advent, ja, eller julnatt. Det är inte alls omöjligt. Och som sagt, på en julotta. Kunde ha kommit fler, kom inte fler.
Ja. Och vi gjorde ju så att vi livesände på julnatten. Och sen musiken hos mig mellan föreställning 1 och 2 på morgonen slängde fram grejerna. Så att vi livesände på den där ena föreställningen också.
Jaha, okej. Okay.
Och det var väldigt uppskattat, såg jag efteråt, de som hade tittat liksom.
Ja.
Och då har vi även tillgodosett det på något sätt. Sådär. Mm. Men visst, det jag blir lite orolig för, det här har vi pratat om tidigare när det handlar om vad händer när vi öppnar upp igen, kommer folk tillbaka?
Ja, precis. Mm.
Och julaftonsförsamlingen, den är ju ofta den vanliga församlingen. Men också många, många andra, ja, som är tillresta dit eller som går av tradition.
Vanliga församlingen plus.
Va? Ja, plusmenyn. Ja. Och då är frågan så här, vad händer? Vi hoppas vid allt att 2022s jul, hoppas verkligen, är normal.
Mm.
Har man då lagt bort det? Alltså du vet, gör man inte något på ett par år som är traditionsbundet, då skaffar man nya traditioner.
Oh ja, absolut. Och för det var jag tänkte också, det här med, det var ju det som var det tråkiga med att det kom så få i julottan till exempel. För att hur vet man att det kommer fler nästa år liksom? Och då är det ju, börjar det minska sådär. Man vet ju verkligen inte. Nej. Vad. Jag hoppas att det beror på att det är självsanerande för att folk medvetet väljer att inte gå. Men
det tror jag att det är till stor del, såklart.
Absolut.
Att folk är oroliga och man tar sitt ansvar och så här. Det här är ingenting jag måste göra idag.
Mm.
Jag kan så. Sen tror jag också så här, för jag var faktiskt så här orolig, jag orkar inte säga nej till folk, men därför är jag också där, så jag är där, så jag säger nej, jag säger du får vända, just jul också som, det blir så här som Josef och Maria, nej du får inte plats,
så
du kan gå vidare runt hörnet, på parkeringen kan du stå, nej men du vet, man ville inte det, så jag skrev ju också på våran interna, kan man säga, Facebook-sida som är till våra, de som kommer till kyrkan regelbundet, våra volontärer, våra liksom som besöker kyrkan så här.
Ja.
Och då, jag minns inte exakt vad jag skrev, men jag skrev ju ganska tydligt att vi har bara så här många platser vi har, så att det var ju väldigt få av kärnan som kom, för och då pratade man, ja men vad gjorde du? Nej men jag ville ge plats. Och då tänker jag så här, vad mitt skrämde jag iväg då, men det var ju också en tanke jag tänker nu för att det kommer så många och låter så där, så att, men det är ju jättesvårt. Jättesvårt att veta. Facit i hand så hade vi kanske ändå inte gjort annorlunda, för att vi gjorde rätt.
Ja, liksom. Rätt med utifrån förutsättningarna, vad vi kunde veta innan. Och så här,
precis.
Så tycker jag det var det rätta beslutet.
Ja.
Och det blev en lyckad jul.
Ja.
Så.
Ja.
Verkligen.
Och det blir ju också väldigt starkt i julevangeliet. Så här, nej, men de fick inte plats. Här får vi inte heller plats lika många längre. Vi pratar ju ofta om det när vi kommer till de här texterna som bär sig själva, att finns det något nytt att säga? Ja, jag tycker att det vart, för nu var ju på 3 stycken där, första var ju mest ett spel, men det var ju ändå lite ord emellan och sådär, men alla de 3 samling och gudstjänsterna, det präglades av det, så det vart väldigt levande den här evangelietexten liksom.
Hur vi än gör så blir det dåliga beslut. Inget beslut är bra, därför att antingen måste vi säga det får bara vara så här många, och vi tar inga covidpass, då får det bara bli så här många, då kan 50 stycken få vända i dörren liksom. Nu hade det inte varit så, men det kunde ha blivit så. Eller annars, nej, du har inte vaccinerat så du får inte komma in, eller du har inget, du får inte komma in så. Nej, det är supersvårt. Men återigen, jag landade i det igen. Jag tyckte vi tog rätt beslut och jag tycker att det blev väldigt bra och väldigt fint den här julen också. På sitt konstiga sätt. Liksom. Förra året julen var ju helt inställd.
Ja,
då hade absolut. Bara digitala saker.
Så
liksom.
Det här var ju många resor bättre.
Verkligen.
Att vi inte började ställa in. Nej, men det är oerhört svårt. och beklämmande att vi måste behöva ta de här valen. Ja, och om en stund här när vi har spelat in klart så ska vi ju ha ett nytt krismöte utifrån restriktioner som kommit.
Mm.
Och vi får ju tvingas leva med det här bra tag till
att
ta de här besluten. Och det är bara att göra, så får man stå för det. Men det är så mycket lättare när vi har varit en, som jag ser det, en kompetent grupp som har suttit och diskuterat. Och då vet man, men det här har vi bestämt. Då får man stå för det.
Så här är det liksom. Ja, men visst.
Men det var en härlig ledighet. Det var en fin jul trots allt och sådär. Så att jag känner mig glad. Jag har dragit på mig ett ryggskott som jag gör mig mindre glad. Ja. Alltså, nya året började till helvete, ursäkta ordvalet alla lyssnare, men det var inte kul. Jag gjorde mig illa när jag var träna. Jag har en trasig disk som bråkar med mig ibland. Och det var så här faktiskt att häromdagen så skulle jag gå på en föreställning. En show. Så. Mm. Min favorit stand-up-komiker som hade en show som jag hade fått i födelsedagspresent. Jag hade väntat flera månader, men det gick inte. Så jag fick göra mig av med en annan fick gå i mitt ställe och fick skratta gott. Men det gjorde mig ledsen där på lördag. Jag försökte trycka i mig alla värktabletter plus lite till. Ja. Och så här, okej, jag provar att sitta en stund. Nej, det går inte. För den skulle vara 2 timmar plus. Det är inte värt. Liksom. Lida. Så, så att det gjorde mig såklart ledsen.
Och jag fick i julklapp att jag skulle få tillsammans med min fru gå och se föreställningen om Piaf. Edith Piaf.
Ja.
Med Malena Ernman och Beata Ernman. I rollerna bland annat. Och det var då den 7:e. Och några dagar innan så kom då beskedet att vi måste tyvärr ställa in den här föreställningen på grund av restriktionerna, så att ni får en nya tider en annan gång. Och så fick vi väl något till hösten. Sådär.
Ja.
Och det, jag förstår ju naturligtvis till 200% själv. Vi står ju själva i det här, så vi vet ju så här är det. Men så tråkigt.
Ja.
Som jag hade sett fram emot detta. Men det var som det var.
Liksom. Det är inte så mycket att göra.
Det är inte så mycket
vi ska sluta och gnälla om det. Vi är ju ändå,
jag ska säga, absolut. Vi slutar och gnälla om det. Nu är det slutpratat om det.
Ja.
Just i det här ögonblicket. Plötsligt så kom jag på en anekdot som jag måste berätta.
Mm.
Som inte har någonting med det här att göra överhuvudtaget.
Det är
ett nytt spår här. Glatt, tycker jag. Det är så här att vi har ju berättat tidigare. Jag har ju ett barnbarn.
Mm.
Och han börjar ju säga små ord sådär. Han pratar ju inte med sig så mycket, men några ord. Eller han pratar väldigt mycket. Man fattar inte vad han säger.
Nej,
men så några ord så han kan säga. Han kan säga oba. Det betyder morfar har vi kommit fram till.
Ja.
Och så har ju hans far är ju väldigt hängiven ett visst fotbollslag.
Ja, det har jag sett på Instagram bilder på detta,
nämligen
detta barn.
Ja, just det.
Som blir klädd i.
När jag döpte honom så hade jag en AIK-halsduk istället för en ståla. Och då sa ju den här pappan då lärt honom att säga AIK. Så att ett av de få ord han kan är AIK.
Just
och då pekar han, då hade pappan då en sån här logga på bröstet så det står AIK. Då pekar pojken på det och säger AIK.
Då var pappan glad.
Och då blir han naturligtvis superglad. Så jag har en film på det där när han sitter och säger AIK. Men så är det min dotter, alltså mamman till pojken. Mm. Hon har ju varit väldigt aktiv i vår församling och varit konfirmandledare. Så hon har en gammal konfirmand.
Varit med i podden också.
Hon har varit med i podden och till och med vikarierat i podden.
Just det, så är det också.
Och hon har en tröja där det står konfirmation, någon sån här konfirmandtröja liksom.
Ja.
Och då pekar pojken på den här loggan och säger AIK.
Ja.
Och då säger hon nej, Jesus. Säger
hon.
Och då säger han AIK. Och då säger hon Jesus. Och då säger pappa till att på förskolan så kommer han att få större problem om han pekar på allting och säger Jesus än om han säger AIK. Så att hon slutade nog försöka få honom att säga Jesus istället för AIK. Så att nu kan han säga AIK, men inte Jesus.
Ja, det var en fel prioritering tycker vi idag kanske.
Såklart. Men såklart,
så kan det vara. Hörru du, ett sidospår bara.
Ja.
Det har inte något med någonting att göra heller.
Det här är sidospårens avsnitt.
Och jag vet inte vad vi kommer med där. Men jag var så nyfiken bara. När du var liten, det kanske du inte minns, men när dina flickor var små, när det var så här, vad skickade du med för matsäck? För jag hörde en diskussion i en podd där det ena liksom var att ja, men vi fick alltid matsäck, oavsett om vi gick på restaurang så hade vi nästan med så om vi skulle på resa liksom, och den andra bara, men det var McDonald's jämt så, för att så började jag filosofera, så här, vad gjorde jag själv? Och jag minns inte, och jag har inte skickat så mycket matsäck med mitt barn. Men jag tänkte så här, men Kjell,
det känns som att... Jag kommer faktiskt ihåg både vad jag själv fick och vad jag har gett. Alltså när jag hade när jag gick på i lekskolan som det hette på den tiden, då hade jag ofta med, då hade frukt liksom, då var det fruktstund.
Just det.
Fick man ju någon mellis eller en sån här lunch var det. Och då hade jag till exempel ofta vindruvor med mig.
Ja, du vet sånt barn. Det är lyxigt ju.
Precis. Och då så kom, så var det, vet jag att det satt en kille bredvid mig. Och så, han heter Kenneth för övrigt. Och så sa han så här: har du med dig de där jävla pissmyrorna idag igen? Så det kommer jag ihåg. Ja. Alltså, det tyckte han. Pissmyror och vindruvor, det var typ.
Samma.
Ja. Så det kommer jag ihåg, att jag hade frukt. Sen ibland när man var ut på utflykt med skolan.
Ja, det är sådana jag tänker. Ja.
Då hade jag ju i regel te med mjölk i en liten termos.
Yeah.
Och så hade jag någon form av smörgås. Det var vad jag hade liksom. Sen ofta så fick man ju någonting också, eller vi i alla fall, från skolan. Och fick man någon liten plastpåse med något festis och sådär. Men om jag själv hade med, då var det smörgås och te.
Ja.
Och då alla trodde det var choklad för att jag hade mjölk i mitt te. Så choklad.
För det var det som var lyxen. För det minns jag. Minns inte själv vad jag fick på de här utflykterna. Men det, den som fick liksom rullade pannkakor med gottis och varm choklad.
Ja, just det.
Så,
som för sen det nu... var lite mer så när vi skickade med våra
barn. Okay,
då kunde de få pannkakor. De kunde också få... Jag tror att det allra vanligaste tror jag att skicka med dem var farfar special. Och det vet ju ingen vad det betyder.
Nej.
Men det är nästan som... Det påminner lite om fattiga riddare kan man säga. Alltså man har formbröd, knäcker ägg, lägger ägget på och så vänder man i stekpanna. Ja. Så att man steker ägget liksom. Det steker formbrödet med ägg på.
Just det.
Så, ja. Och saltar. Och så
en variant då på fattiga riddare.
Ja, utan...
För då är det lite mer som en paket, så eller pannkaksmet. Det är nästan samma när man gör... Vi behöver inte gå in på det.
Där är det. Välkommen till Matpodd.
Nej, men för
alla recept finns på köket.se.
Ja, det stämmer lite. För det är de här två gossarna pratade om då.
Ja.
Det var att de fick, den ena fick gottis för dens föräldrar hade fått macka och te. Så han nu liksom, han fick pannkakor och varm choklad. Och nu, och så här, nu har jag utvecklat diabetes dessutom. Men och den andra hade föräldrar som hade fått, alltså att det växlar där i generationen. Ja. Men då stämmer det lite där. Och du fick då till macka. Det var inget fel på det.
Nej, det var det inte. Men, det tycker jag om. Det tar jag fortfarande med mig.
Det ser jag ibland när på utflykter.
Ja, precis, jag hittade häromdagen på någon sån här... Hitta. Jag fick så här påminnelse minne på Facebook. Ja, nu är jag redo för dop och då är det liksom termos med te och så är det äggmackor.
Just det.
Så det gör jag fortfarande ibland för det är väldigt gott.
Det
var ett sidospår.
Ja, som jag inte kunnat släppa.
Men du säger så här, nu lyssnar du på de här podden här, du lyssnar på de här gossarna. Hur ofta lyssnar du på tjejer i podd? Är du jämställd när det gäller...
Nej, det är jag inte. Jag har några poddar som jag lyssnar där det är 50-50 i podden.
Ja.
Som har det, då blir det ju jämnt.
Ja, just det.
Nej, men annars så är det att jag lyssnar på mycket komiker. Killkomikers poddar. Så att nej, jag är inte alls jämställd där.
Ja, det var jag. Nej.
Sen har jag några som det bara är tjejer i och sådär. Men om jag ser till min ganska stora mängd poddar så är det mest... För jag är så mycket inne på komiker. Och då det är mest killkomiker.
Jag lyssnar ju på, som jag sa, när man talar om trollen. Ja. Och det är två män som sitter där. Sen har de ibland någon enstaka gäst som är kvinna. Och så har de en uppläsare som är kvinna. Annars är det två karar som sitter där. Lyssnar jag inte så mycket regelbundet. Men jag lyssnar på Mordpodden. Det är ju två tjejer.
Ja.
Och så lyssnar jag på... har lyssnat på mycket på Spöktimmen, och det är också just två tjejer, men de har jag tröttnat på för att jag tycker, jag gillar inte deras attityd.
Äh?
De är så dryga och svär så väldigt mycket så att jag orkar inte höra dem. Och då svär jag ändå själv, men att nej, ni behöver inte låta
så.
Ni behöver inte låta sådär. Och sen så lyssnar jag på Rättegångspodden. Det är ju bara en enda man. Så att, nej, jag vet inte. Kanske en liten.
Du gillar det där crime-sidan?
Ja, absolut. Det och dokumentärer är i princip det jag lyssnar på. Alltså, sen lyssnar jag nu på Olof Wretlings vinterprat. Som han talar om sitt håravfall. Och det var roligt.
Så. Jag
tycker... roligt!
Nej, men så här...
Ja, kul. Finurligt.
Ja, och jag tänker så här... jag vet inte, jag tycker livet är så mörkt i sig själv. Ja, så att då vill jag bara nästan lyssna på trams. Ja, för att då blir det skönt. Bara liksom, det är inget vettigt överhuvudtaget. Men ja, det är väl lite hur man är lagd. Och
ja,
sådär.
just det. Ja, jag vill dystra till det.
Ja, det är bra,
nu mår jag skit, nu ska jag lyssna på mordpodden här.
Ja. Hörru, ska vi ta någon artikel? Ja, för jag vet att det finns en som jag verkligen ser fram emot.
Ja, jag ska vi börja
så,
med den.
Ja, vi kanske gör det. Jag vet inte så mycket om det, men jag såg någon delade om det och någon rubrik och sådär. Sen har jag inte satt mig in mer. Men jag vet att du har tagit fram
den. Ja, jag har tagit fram den från Kyrkans Tidning här då. En restaurang i Göteborg, oj, nu lät som en nyhetsuppläsare. En restaurang i Göteborg anmäldes i december för religiös diskriminering av en gäst som tog illa vid sig av att finna pizzan Jesus Christ på menyn. Justitiekanslern inleder inte förundersökning.
Nej.
Och vädret. Nej, men ja, anmälaren som är ortodox kristen känner sig hånad och kränkt av menyalternativ. Och säger sig även ha blivit illa bemött av personalen då han påpekat, hen står det, påpekat detta. Hen vände sig först till Antidiskrimineringsbyrån Väst som ger gratis juridisk rådgivning och stöd för den som utsatts för diskriminering men säger sig inte ha fått någon hjälp för dem, från dem. Hen har därför anmält restaurangen för hets mot folkgrupp enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i hopp om att pizzan framöver ska försvinna från menyn. Jag ber er att hjälpa mig och alla andra troende kristna som bor i Sverige och kan känna sig diskriminerade precis som jag i en liknande situation, står det i anmälan. Justitiekanslern konstaterar, man tillåter skämta lite grann här. Justitiekanslern konstaterar dock att namnet Jesus Christ, Ostus Christus i översättning, inte är brottsligt och inleder följaktligen ingen brottsutredning. Pizzan i fråga innehåller chèvre, gorgonzola, mozzarella, taleggio, lecino, oliver och pesto.
Ja.
Så finns det andra saker som heter Jesus Christ också, har man tagit fram. En pizza i Frankrike heter Jesus Christ. Ett populärt rivjärn dekorerat med Jesu ansikte.
Mm-hmm.
En novell av den israeliska författaren någonting. Jesus. En food truck i Long Beach, Kalifornien och i brittiska Durham.
Ja. Ja. Jag har egentligen att säga, jag tyckte det bara var roligt.
Ja, alltså, så här, det var någon, jag vet inte, du har hört fort, alltså, att någon också tyckte att varför kan du inte heta Jesus Christ? Som ostfylld kant typ.
Ja.
Så, men nu heter den ju Jesus Christ.
Ja.
Så,
ja. Så för det var det jag
har skämtet ytterligare ett
steg. Just det. För det har jag ju också sett.
Ja.
Eller Jesus Christ. Ja, men det blir hur det nu var. Jag blir ju noll förelämpad över det här.
Nej,
på något
verkligen
sätt.
Inte.
Men jag kan ju gilla folk. Alltså nu talar jag emot mig själv. För att jag gillar inte folk som blir så här dumma i trådar på till exempel Facebook eller andra grejer. Ibland läser man ju så blir man så här, mänskligheten är körd.
Ja,
så.
Ja just det. Oh, ja.
Men vi släpper det, den känslan. Mm. Man kan ha två tankar samtidigt. Och känslor. Det här kan ju ändå säga att jag kan ju gilla att man kan bli så dedikerad till en sak som för, alltså uppenbarligen har ju personen tagit illa vid. Det är inget långdraget skämt från den här personen. Det tror jag inte om man går till olika instanser liksom, känner att det här gjorde mig illa och det är klart att det är aldrig bra. Men jag kan imponeras på något sätt att man tar någonting
det som är dedikerat som du säger, men också att man tar faktiskt fighten för Jesus, så att säga.
Absolut.
Här liksom, att men ni får inte göra vad ni vill med Jesus. Nej. För Jesus är Jesus liksom. Ja. Som sagt, jag blir på 0 till 10 blir jag -1 upprörd av det här.
Precis.
Den är ju alltså, det jag tycker var kul.
Ja,
men samtidigt ja visst. Jag vet vad, det här är någon som tar tag i det.
Ja.
Inte bara gå så här, då skulle man skriva en insändare om eller så går man därifrån så muttrar man lite. Kanske eventuellt skriver ett inlägg på Facebook så här, jag gjorde så här med min pizza. Så här.
Ja.
Varning Göteborg
för den pizzan, eller sånt där. Ja.
Så på Facebook. Ja, men precis. Men ja. Lite komiskt såklart. Men,
man kan ju undra då också vad justitiekanslern tänker. Men vi vet ju heller inte vad som kommer dit. Alltså jag tänker precis, ju att det kommer saker av mycket mer allvarlig karaktär. Och det gör det ju såklart. Men det kanske kommer mycket av den här, det vet man
det
inte
kan,
heller.
Nej, jag har ingen aning.
Eller om det var så en glädje den här dagen. Det här var faktiskt kul att få
ta tag i den här pizzan.
Ostus Christus.
Ja. Ostus Christus, det tyckte jag var allra roligast.
Ja.
Jag tar en liten någonting mer här. Ja, varför inte den här? Vi har fått en ny svensk kulturminister. Hon heter Jeanette Gustafsdotter. Efter senaste regeringsombildningen. Ja. Och hon är intervjuad här i en stor intervju, rätt stor intervju i kyrkans tidning.
Ja.
Och då frågar de såklart, är du medlem i Svenska kyrkan? Och det är hon, det är inte självklart för ministrar att de är det, såklart. Men hon är det. Men det som är intressant här är, hon talar gärna och entusiastiskt om vårt kulturarv, står det. Det är oerhört viktigt för mig, jag kommer från Sveriges museer, hon har tidigare varit generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer, så att hon känner till museer och så. Jag älskar kulturarvet. Kan vi inte lära oss framtiden? Vi kan inte lära oss framtiden om vi inte har dåtiden. Och det är just kulturarvet som är ett skäl till att kulturminister Jeanette Gustafsdotter är medlem i Svenska kyrkan. För att man vårdar det här kulturarvet. Och sen ett annat är det hon upplevde i Svenska kyrkan i utlandet när hon reste som ung. Jag gick alltid till Svenska kyrkan och läste tidningen och köpte lakrits. Jag såg oerhört många människor, unga människor där som var väldigt vilsna och hur Svenska kyrkan verkligen tog emot dem. Det var som att komma till en varm famn. Det arbetet och det engagemanget gjorde att jag var övertygad om att jag skulle vara kvar som medlem. Svenska kyrkan är väldigt viktig i samhället. Det här är väl, är inte det här en ganska typisk svensk medlem i Svenska kyrkan på något sätt?
Jo.
Kulturarvet, ja, är det viktiga. Och att Svenska kyrkan i utlandet, vi tar hand om folk som är svaga eller behöver det, mår dåligt, ja, på olika sätt. Så att det är nog, det var därför jag tog upp det, jag är inte så himla intresserad av just kulturministerns just tro eller inte tro. Så. Men det är så tydligt.
Nej, fast det är ju bra för Svenska kyrkan som organisation att ha en kulturminister, för det ingår ändå på något sätt i det facket som är positivt.
Absolut, oja. Jag hade inte velat ha en kulturminister som säger att Svenska kyrkan, det skulle aldrig vara med i den, de gör ingen nytta i samhället.
Så
de borde
det är klart
egentligen
att
ha utrotats med andra världskriget, eller vad det nu skulle man kunna säga, så vet jag, men något sånt.
Ja.
Så, det skulle naturligtvis ingen kulturminister någonsin säga, men om det nu var så, för att hårdra det lite grann bara. Så. Nej, men absolut, självklart. Och jag blir ju tillräckligt glad för att liksom tycka att det här var bra.
Men
liksom,
du menar som gemene medlem skulle kunna svara åt det här
nästan
hållet,
exakt samma sak, som liksom, att kanske inte just med att de varit och köpt lakrits eller lakrits.
Nej,
men just det här liksom, ja, men jag var där och de fanns där, och jag såg att de betydde mycket för människor, och de har en viktig roll i samhället.
Absolut.
Att ta hand om, alltså social skyddsnät och så vidare, och så det andra, värna våra kultur,
det lokalt och globala, diakonala som vi är inne på, kulturen. Och jag tror att det är många som kan vittna också om att de kanske läste svensk tidning och åt kanelbulle.
Det skulle jag tro att väldigt många skulle kunna säga.
Gjorde i Svenska kyrkan i utlandet. Ja, men det var spännande. Men jag tycker att det var väldigt spot on precis vad gemene medlem som är...
Ja, det jag tyckte var det intressanta.
Satte verkligen fingret på det. Och vad gör man åt det då? Alltså... Vi ser att medlemmar går ur. Mycket. Så. Och de som är... Så här. Ska man försöka få flera att bli aktiva? Eller ska man stimulera dem på den nivån de vill vara med på? Nu snurrade jag in mig.
Men ofta när man pratar om det här med att vi måste öka folks intresse för kyrkan och så vidare. Så är det ofta, tycker jag, det som kommer fram är ju ofta att vi måste göra människor delaktiga i gudstjänster till exempel. Jag är inte 100% säker på att det alltid är vägen fram.
Mm.
För att det är kanske inte det man är nödvändigtvis ute efter. Men visst, jag förstår om man känner en ökad delaktighet av det som sker, att man då har mindre benägenhet att gå ur, det kan jag förstå.
Ja.
Men det är långt ändå från det, för att de som vill vara engagerade och delaktiga i gudstjänsten, de är redan där på något vis. Det är ju inte så att nu får alla predika, att det då rusar fram folk från...
Nej, och det är dumt att säga så, för båda sakerna behöver ju... Man behöver ju skruva på båda de rattarna samtidigt. Alltså kyrkan behöver bli bättre på att... få vägar så folk kan komma in. Alltså att vara mer bredda. Så här, men de här olika kurserna eller hit och dit vad det nu kan vara. Att det finns plats för den människan som säger jag vill hjälpa till. Att man har en strategi för det.
Ja.
Lokalt blir det ganska, tänker jag, viktigt. Men också då, men det är intressant på de här som är med, precis som den här kulturministern, att det är så dubbelt där, för när vi gör reklam om kyrkan, då är det som flest som går ur. Alltså, nu är det val, då är det mycket om kyrkan, då är det många som lämnar. Jag ska inte säga att det är reklam, men vid deklarationstid så är det ju, men då blir man blir medveten om det. Det är klart att det är andra
saker. Och sen saker. Är det också, för det här diskuterade vi har ju sådana här distriktsråd.
Som ett kyrkoråd i de lokala, ett utskott från kyrkorådet kan man säga.
Och då hade vi en diskussion kring det här med reklamen. Så vad gör man för reklam egentligen? Liksom, vi har alltid något som vi kallar för kvartssamtal. Där då en person i distriktsrådet ansvarar för att ha ett samtalsämne. Och då var det en gång så här, reklamen inför kyrkogården.
Spännande. Mm.
Och då var det en som hade just den här frågan. Vad gör vi för reklam? Alltså, vågar vi säga så här, reklamen som vi skickar ut, är den till för att tilltala just kulturministern och hennes likar liksom, så här, som vill vara med för att de finns Svenska kyrkan i utlandet, diakonat, och det finns kulturarv. Eller talar vi till de som är troende? Och det finns ju både och. Det här är inte heller svart eller vitt såklart. Men kanske ändå när man går ut med det här, de stora reklamkampanjer är väl ofta vi finns när du behöver, eller en röst som lyssnar, någon som lyssnar. Alltså det, jag kommer såklart inte ihåg exakt formulär, men det är det handlar om. Det står ju sällan, behöver du Jesus, kom till Svenska kyrkan. Nej. Och jag säger inte att det är fel eller rätt, jag säger inget om det. Det är bara
det är så himla svårt att veta vad som är rätt och fel.
För jag är ju inte heller, som vi har pratat om förut, varken du eller jag är ju jättefan av dem som står ute på lådor på torgen och predikar och ropar kom till mig för Jesus. Jag skulle aldrig vilja göra det någonsin. Nej. Och jag blir snarare avskräckt av det när någon gör det. Så att, det är svårt.
Och frågan är svårt det. Blir vi mer avskräckta än vad gemene man blir?
Ibland blir vi nog det.
Ja, jag tänker att jag kan bli mer avskräckt för att det stänker över på min organisation. Alltså det stänker över på Svenska kyrkan. Fast den här personen representerar sig själv bara. Att jag
när man ser
skäms av vår kristna vägar. För jag vill in, men det är ju hur vi är lagda också. Att det skulle vara det sista vi skulle vilja göra, stå här 200 meter bort utanför Stora Centrums ingång och gud vad obekvämt det skulle vara för dig med.
Oj, oj, oj. Fruktansvärt obekvämt. Nej.
Det gör vi ju inte. Så då kanske man, jag vet inte. Svamlar. Jag vet inte, men jag tänker ibland att vi kanske tycker att det är jobbigare.
Det tror jag, alltså vi som är aktiva i det här, eller så, vi. Så jag vill inte tala för alla i Svenska kyrkan,
men vi
talar om oss, så tror jag, jag tror absolut att vi blir mer störda av en sån här person än många andra blir. För de kanske tittar och säger jaha, eller ingenting, eller vilken knäppjök kanske på sin höjd, men vi tänker men han sabbar ju, nu tror jag att alla är så här, alla kristna är så här, precis som att man talar om Knutbyförsamlingen liksom, att så här är Svenska kyrkan, var det ju aldrig, men så här är kyrkan, så här är kristna, så här är troende liksom. Och så är det ju inte.
Nej.
Nu har jag lyssnat på två ljudböcker som är skrivna av folk som har varit aktiva där i Knutbyförsamlingen. Man häpnar, baxnar och tar sig för pannan hela tiden.
Jag tog mig inte igenom. Jag skulle läsa en av böckerna. Men det var... Jag mådde fila. Men jag har sett lite av serien också.
Ja, den såg jag. Ja, precis.
Välgjord. Absolut. Fy fan. Nej, usch.
Nej, inte roligt.
Vi lämnar den noten, tror jag. Så ska vi nog kasta oss på en andakt.
Andakt. Det tror jag är läge för detta. Och då är det så här att kommande söndag här, så är det andra söndagen efter 13-dagen.
Ja.
Och rubriken är ingen mindre än Livets källa. Och nu tänker jag inte läsa hela evangelietexten, för den är väldigt lång, utan jag läser en del av evangelietexten för söndagen, och den är ur Johannes evangelium. Jesus kom till en stad i Samarien som hette Sykar, inte långt ifrån den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Där slutar jag, den fortsätter ungefär lika länge till, men jag tänkte att det kanske räcker.
Mm.
Levande vatten till att börja med, det har vi säkerligen varit inne på några gånger tidigare, men levande vatten handlar ju om, alltså, i någon sorts grundbetydelse, att det är vatten som rör sig. Det är inte en stillastående pöl, utan det är levande, det rör sig, det flyter, det strömmar liksom. Det är levande vatten. Fast det här är ju någon sorts överförd bemärkelse såklart. Jesus är det levande vattnet. Och han, när vi tar emot honom så blir vi inte längre törstiga, det vill säga törstar kroppsligt gör vi naturligtvis. Det, vi kan inte dricka Jesus, men i själen så,
ja,
så tar vi emot Jesus och då behöver vi inget mer. Nej. Då har vi både mat och vatten så att säga, i själen, i anden.
Själsligt vatten,
själslig mat. Så det är ju själva grundbetydelsen av det här såklart. Ja, den texten är ju klassisk. Jag vet inte om du kommer ihåg, men på den lägergården där vi tillbringar många och har tillbringat många av våra somrar, så finns det en bild som föreställer just det,
just
här motivet.
Ja, den kommer se väldigt väl framför mig.
Med glas och ram som sitter i vår lokal där, eller ja, i kapellet. Som sitter. Och den, jag tycker den är fin och vacker. Sen är den Johannes, så den är väldigt invecklad på sina ställen. Men just den här delen är ändå hyfsat lätt att begripa, tycker jag.
Och att alla får ta del.
Ja, precis.
Av det levande vattnet. Ja, det är ingen liten skara bara. Utan
nej, det här är ju en samarisk kvinna som judarna inte vill ha något att göra med. Men Jesus säger, ta liksom. Det är visserligen han som vill ha vatten, men det är fortfarande, han vänder sig till henne. Han säger, jag äger det levande vattnet liksom.
Någon sån här vinkel har ju kommit också till oss angående hur vi agerar i pandemin nu. Alltså, Jesus umgicks med spetälska och de som var utanför. Mm. Varför får inte alla komma in?
Mm.
Det är ju, när jag ser sånt där så vill jag bara fäkta bort det. Men vi är inte Jesus.
Nej. Framförallt är vi inte tydligast av att vi är inte Jesus.
Och vi har en annan kunskap. Ja. Det finns, vänta. Men jag tycker att för mig så blir det så himla problematiskt när man tar den vinkeln. Ja. Jag har råkat ut för det lite några gånger. Och det är en sån, jag tycker att det är en sån ful väg att gå.
Att
skicka med någon bibelhänvisning när vi diskuterar någonting. Alltså, men det är jag så.
Men jag känner ju såklart likadant. Det som jag sa i inledningen här, det är ju ingen som vill skicka iväg någon från kyrkan. Alltså det är inte så att vi säger att du tror på fel sätt, du får inte komma in.
Nej.
Utan det är frågan om, det handlar om liv och död här. Ja. Alltså det handlar om en smitta, en pandemi. Vi kan inte låtsas som om vetenskapen inte finns.
Nej.
Liksom bara, kom allihopa, det här ska, ni kom in, det här sprids ingen smitta. Det här är Jesus, Guds hus, vi sprider ingen smitta här. För det gör vi ju, vi smittar ju lika mycket som alla andra.
Såklart.
Så.
Ja, men det, ja, jag vet inte. Det, jag tycker det är tråkigt när man går den vägen.
Ja, just det. Det är som att de vänder Jesus emot oss.
Ja, men lite så. För att vi har de vackra texterna som är levande. Och jag menar att de kan man leva i vardagen. Det är inte så jag menar, det här gamla texter för 2000 år.
Nej, de relevanta, levande,
det här visar oss på oavsett om det är någon som står oss nära eller inte, någon vi inte ens tycker om. eller ska tycka om, var det nu så välkommen. Och det är ju
det här är ju lika aktuellt nu
absolut,
som när det skrevs. Så det är ingen tvekan om.
Men det beror på, man kan alltid...
Det blir fånigt om man ska ta fram det samhället som fanns då. Liksom.
Vad vill du sjunga för oss idag?
Idag vill jag sjunga en psalm som har nummer 236 och heter Guds källa har vatten till fyllest. Guds källa har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv. Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig. Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger. Av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla som ber. Guds källa har frälsning till bredden, en stilla, en underbar frid. Den frid som i dopet oss skänkes, det räcker för dig och för mig. Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid. Dess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig. Så låt oss i världen ej räddas att leva som mästaren lär. Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare här.
Tack Kjell!
Tack!
Tack kommunikationsenheten i Sondern församling för att ni hjälper oss med detta. Kul att vara tillbaka igen!
Ja, nu är vi på tårna och på banan gång och allt möjligt. På hal is också kanske.
Ja, det är vi alltid. Kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!